Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Det finns några broar där som man tänker så här, det är uppförsbacken tar aldrig slut. Snart rycker den, snart rycker den.
Men det är väl den bästa träningen i och för sig, va? Att jogga i uppförsbacken, tror jag.
Ja, ja, beror på vad man ska träna på.
Ja, i och för sig. Men det, värre, ja. Värre neråt för knäna i alla fall.
Så är det. Jag kommer alltid på att jag ska ta trapporna när jag kommer ut ur dörren hemma, det vill säga nerför. Men sen när jag kommer hem så har jag en tendens att se hissen. Alltså någonting om hur det är placerat i trapphuset som gör att jag står i hissen. Men fan, vad står jag här för? Jag kunde ha tagit trapporna. Så jag gör tvärtom. Jag tar trapporna ner och åker hissen upp. Precis tvärtom emot vad man borde göra. Nåväl, är vi redo att köra igång detta? Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka med Charlie, och det är jag, och med Mattias, och det är du.
Det är jag.
Det är en sammanfattning ungefär.
Ja.
Hur är läget då?
Det är väldigt bra. Ja, men det är mitt i sommaren. Mm. Jag har precis på att bli av med min dotter för ett år, vilket är lite tufft.
Det kan ju inte vara bra för dig. Du som är sån hönspappa så det inte går. Hur,
ja, du säger ju det hela tiden. Så jag får väl motbevisa mig nu då. Aha. Att jag förklarar det här året.
Mm.
Hon skulle egentligen ha åkt i början på augusti. Men sen så blev det tidigare lagt det. För att hon skulle gå på high school där. Hon gör ju så kallat utbytesår. Mm. Och då är det så att sportaktiviteterna drar igång tidigare. Och då tyckte hennes värdfamilj att hon skulle komma lite tidigare. Och det var ju skithäftigt. Alltså får man ju några bonusveckor där borta.
Mm.
Så att det var också lite snabbare påkommet än tänkt. Så att ja, nu...
Hur är det för pappa Andersson då då?
Ja, det är tufft.
Uh-huh.
Men det är ju lite grann som Claes Hallberg brukar säga. När han säger att man ska göra någonting bra. Man får göra så gott man kan om livet. För vad är alternativet?
Uh-huh.
Och alternativet är att hon inte skulle åka. Det vore ju supertrist.
Ja, så det är klart.
Ja.
Men man kan ju vissa saker pågår i huvudet. Man vet att detta är bra. Men sen pågår det i magen. Eller vad man nu vill sätta det lite om andra grejer. Det är väl mycket här i livet när barnen växer upp. Där man känner sig att det här är ju helt rätt. Det är klart att de ska bryta sig fria och våga eget. Men sen så finns det ju någon annat. Eller är du med på vad jag menar? Man kan ju känna något och tänka något annat.
Absolut.
När Primus var liten och klättrade i träd, då sa jag hela tiden, gud vad bra, vad kul, vad högt du klättrar. På insidan skrek ju kroppen, han kommer trilla ner och dö. De pågår ju liksom hela tiden.
Ja, så är det.
Mm. Men vi pratar inte om mörkret.
Nej, men det här är ju rätt beslut och det är klart att det, men det ska bli tufft, jättetufft. Men samtidigt så har vi ju längtat så mycket till den här. Alltså det var ju pratats, det här året började egentligen, det är det som är häftigt också. Det är ett bonusår bara innan. Hon fick ju sticka innan sommaren till Warszawa för att få tag på ett visum. För att man inte kan ju få det på svenska ambassaden med coronalägen och sådär. Så att det har ju varit en resa för henne, och när hon började träffa värdfamiljen, när hon fick börja,
Nu är det första testet där, Mattias. Fick hon åka till Warszawa eller körde du henne till Warszawa och följde med in och sen körde henne tillbaka?
Nu ska du föra. Hon satt i 27 timmars bussresa och båt dit och 27 timmar tillbaka utan pappa.
Nej, då tar jag tillbaka allt jag sagt. Det är bra jobbat. Bra jobbat. Jag är imponerad.
Det är för långt i alla fall. Nej, men så det är spännande. Hur är lekarlivet för dig då?
Nej, men du, det är bra. Skit i mig nu. Jag tycker vi ska vi har ju en jättespännande gäst här.
Ja, jag vet.
En viktig fråga.
Jag vet. Jag har en stor fråga.
Du hade ju så mycket spännande, så att vi lämnar mig. Och så går vi in på det viktiga, tycker jag.
Ja.
Ja,
ja, det gör vi. Ska du köra presentationen då?
Nej, men jag kan köra så här. Vi har ju en jurist med oss, från Familjens Jurist. Jag har övat så mycket på efternamnet, ska se om jag klarar det. Oscar Coronel.
Oh. Välkommen!
Välkommen! Hej.
Tack!
Koronell som colonel.
Exakt, koronell som ja. Överste.
Var kommer namnet ifrån? Är det att du har någon överste bakom dig eller?
Det är lite oklart kan man säga. Det är spanskt från början.
Aha.
Min pappa är från Argentina. Men jag vet faktiskt inte riktigt bakgrunden till det.
Nej.
Men då måste jag få ställa en fråga nu då. Är man något intresserad av fotbolls-EM när man normalt sett ser fram emot VM med Argentina?
Jo, men det är man. Absolut. Det är man. Nu pågår ju samtidigt Copa America, Sydamerikas motsvarighet till EM.
Mm.
Så att det är fotboll hela dagarna och sen om man vill hela nätterna också. Så att det är mycket fotboll.
Mm. Mm. Det tror vi andra poddar har täckt av. Så vi tänker att vi släpper fotbollsgrejen. Och ger sig ställt inne på dagens ämne. För det här är ju jätteintressant. Jag brukar tycka juridik, rätta mig om jag har fel, men jag tror många människor tänker juridik som ganska långt borta ifrån vardagen. Det där är någonting som man ska gå, liksom när man skiljer sig, då ska det vara en typ av juridik. Eller när man köper hus, då helt plötsligt ska det skrivas på papper som ska med små kråkor i hörnen. Det är juridik. Men vardagsjuridik är nästan som liksom någon kollaps i huvudet, att vardag och juridik skulle hänga ihop. Håller du med om den analysen, eller?
Ja, men absolut. Jag tror många tänker nog, precis som du säger, att juridik det är regler som och det är problem som uppstår när det är allvar och det rör stora pengar eller det rör arv eller så.
Mm.
Men juridiken finns ju hela tiden i vardagen. Jag jobbar ju med konsumenträtt och vi är ju konsumenter allihopa hela tiden. Sluter avtal och ja. Så att juridiken är ständigt närvarande varje dag.
Mm.
Sen tänker man kanske inte på det så mycket. Men den är ju där hela tiden.
Men när du är ute och minglar med ett glas rosé på någon grillskiva här i sommar. Liksom, folk äntligen får träffas och så säger men vad gör du för någonting? Och så säger du, men jag är jurist med liksom expert på konsumenträtt. Vad är första reaktionen du får? Vad är den vanligaste frågan? Om du har varit läkare så vill alla visa ett fölstermärke. Vad är alla gör med dig? Liksom?
Nej, men exakt. Det är precis som jag tror läkare får också. Och det är ju ofta att de har en egen fråga som det kan röra en hantverkartjänst som blev felaktig. Det kan röra en, de har köpt någon vara som är felaktig. Vad gör jag nu? Eller så. Så att det finns ju, alla har ju någon historia om någonting där de har haft något att göra med konsumenträtt.
Mm.
Men en jättevanlig fråga rör ju näthandel, ångrätt skulle jag säga.
Mm.
Då är det liksom, hur lång tid har jag på mig ångrätt köp? Vad är skillnaden på öppet köp och ångrätt och så?
Mm.
Mycket som är oklart där, även fast vi näthandlar mer än någonsin.
Tycker du att vi är duktiga på det här? Alltså generellt sett, människor överlevererar dem när de väl ska gissa vad som gäller, eller är det som att herregud, hur kan folk ens gå ut på dagarna med tanke på hur dålig koll de har? Var på den skalan är du någonstans?
Ja, men det är nog en kombination skulle jag säga. Vi vill nog gärna tro, och man får ju höra väldigt ofta att vi har väldigt gott konsumentskydd i Sverige och att vi har mycket lagar och regler som ger rättigheter. Samtidigt så tror jag nog att man ibland också kan tro att man har kanske inte lika mycket rättigheter som man faktiskt har. Särskilt när det gäller ångrätten till exempel. Den kan vara ganska sträng mot företagen om de gör fel.
Så du säger att vi har bra rättigheter, men det är inte alltid vi förstår hur bra rättigheter vi har?
Ja, absolut. Ja.
Mm. Och men sen skulle jag vilja lägga till där, för att både Charlie och jag har varit programledare för Plus i SVT, konsumentprogrammet där. Och jag var ju kvar ett antal år efter dig, Charlie. Och jag tyckte då att jag... Ja, men då hade jag koll på det här med konsumentköpslagen och ångerrätt och reklamation och sådär. Men de där delarna tycker jag är lätt att man blandar ihop. Ska vi försöka bena ut de här viktigaste delarna, vad det är för skillnad? För att ibland kan jag känna så här, ja men det här borde gå in konsumentköpslagen. Nej, det här är ju enligt reklamationslagen. Vad säger ni, ska vi börja där?
Det låter jättebra. Och det är inte så lätt. De går in i varandra delvis och det kan vara svårt att hålla isär. Och ibland behöver man som konsument inte heller hålla isär det. Men om vi börjar med konsumentköplagen, så gäller den om du som konsument köper en vara av en näringsidkare, av ett företag. Och den reglerar, kan man säga, dels frågor om när varan ska levereras och när du ska betala och sådär. Och sen det man kanske mest kommer i kontakt med som konsument är, vad gör jag om det är ett fel på varan?
Mm. Alltså om man köper ett par byxor och sen så går de sönder utan att du har slarvat så att säga eller suttit och gnidit rumpan i sanden, utan de spricker.
Eller jag köper ett par byxor och de kommer 6 månader efter att jag har beställt dem. Eller?
Exakt, exakt. Uh-huh. Vad gör jag då? Så det om någonting är fel eller så, om någonting levereras för sent eller inte levereras alls, då gäller konsumentköplagen.
Och vad heter det man gör då?
Om någonting är fel så ska man påtala det här felet för företaget.
Just det, men är det en reklamation?
Ja,
eller
det är det som kallas för reklamation, att man reklamerar, att man påtalar felet.
Mm.
Och det här är en vanlig missuppfattning som inte gör jättemycket, men de flesta tror att reklamation, det är när man vill häva köpet.
Mm.
Att man reklamerar, då betyder det att man vill häva. Men egentligen, reklamationen är när man egentligen säger till att nu är det ett fel i byxorna.
Jag har inte fått det jag skulle få.
Ja.
Och sen om man vill få pengarna tillbaka eller om man vill få en ny vara eller man vill få ett förlåt, det är liksom nästa fråga. Men reklamation bygger bara på att jag säger hej, hej, jag har inte fått det jag upplever att jag hade rätt till här borta.
Mm. Nej, men sen vill jag lägga till också, ett par byxor ska väl förväntas hålla i 3 år. Är det inte det som är konsumentköplagen? Att en vara som du köper ska förväntas hålla i 3 år. Alltså, du har alltså upp till 3 år på dig att
reklamera. Är det så? Måste reda ut detta, Oskar. Betyder det att när min son har en vinteroverall, så kan jag efter 2 år och 11 månader säga, du, nu har du gått hål på den här overallen. Och så säger jag, det är bara normal användning. Han är en 4-åring som vem som helst. Och så ska jag få tillbaka mina pengar. Är det så eller?
Ja, alltså det är en jättebra fråga. För här måste man komma ihåg att det man har rätt att göra i 3 år, det är att klaga på ett fel. Sen är det faktiskt så, vilket kan vara svårt att ha koll på, men de enda fel som ett företag egentligen ansvarar för, det är sådana fel som fanns från början i varan när den levererades. Sen kan felen visa sig efter lång tid. Men det är egentligen så att de enda felen som företaget ansvarar för, det är de fel som fanns från början i varan. Så att om byxorna eller overallen då har gått sönder på grund av normalt slitage, nej, då kan man inte. Man kan alltid reklamera, men däremot så kommer du nog inte få något.
Så vad jag ska göra är att jag inom 3 år ska påstå de här sömmarna var inte tillräckligt bra, eller det här tyget är undermåligt med tanke på att det säljs som en barn overall.
Exakt.
Men det faktum att om det tog en vecka eller 3 år innan det går sönder, det räcker inte som argument, utan jag måste på något sätt, ja, hur är det? Är det jag som ska påtala att det är fel, eller är det de som ska påtala att det är rätt, eller vad är?
Jättebra fråga. Utgångspunkten är att det är konsumenten som ska bevisa att det är ett fel i varan.
Mm.
Sen är det så att första halvåret från leveransen så är den här bevisbördan, som det kallas, vem som ska bevisa vad, den är omvänd. Så att första halvåret så är det istället företaget som måste bevisa att det här felet beror inte på någonting som har varit från början i varan, så att säga.
Så de första 6 månaderna, då har jag mycket, mycket lättare att kan påstå, för det är verkligen skillnad. Och bevisa att något är fel eller bara säga att det är fel och så ska de bevisa att det är rätt. Liksom.
Mm. Absolut. Första halvåret har man ett mycket starkare skydd. Just därför att det är företaget som istället måste motbevisa att det här hålet i overallen beror inte på något som fanns från början i varan.
Nej, och sen kommer jag också på det här som också är viktigt. Det är ju just det här att många affärer, om man till exempel går in och köper ett märkesplagg i en vanlig affär, så händer det ju då att affären skyller på leverantören och säger att det här kommer från leverantören, det är de som har gjort fel, så det får vi kolla med dem. Då är det ju så att det är inte alls så, för du har gjort upp affären, alltså du har gjort upp din deal och betalat den här specifika affären, och då är det de som får ersätta dig. Sen får de i sin tur göra upp med leverantören, eller hur va?
Ja, det här måste vi prata om, Oskar, för det här är det som jag blir oftast faktiskt vet min rätt och vinner där andra förlorar, att jag inte går med på att de håller på att blanda in andra parter. Liksom.
Mm. Nej, men det är ju väldigt, väldigt vanligt, och jag tror många gånger att det kan bero på en missuppfattning också från återförsäljarens sida, att de tror kanske att de på något sätt kan hänvisa till tillverkaren eller så, till sin leverantör. Men det är precis som ni säger, att den enda part som du som konsument har ett avtal med, det är just den här säljaren, det är just den här butiken. Sen om de i sin tur inte kan vända sig mot sin leverantör, det är egentligen inte ditt problem som konsument. Så där tycker jag absolut man ska stå på sig.
Här har jag ett konkret exempel då, och det kanske är högaktuellt mitt i sommaren. Jag har tidigare, och det här är en av anledningarna till att jag har slutat med detta, använt såna här resejämförelsesajter. Alltså att jag köper inte flygbiljetten på SAS, utan jag köper den med någon typ av via någon annan. Och de i sin tur har köpt den av SAS då, får jag väl anta.
Mm.
Så jag köper en flygresa till Malaga. Och sen så ställs flighten in eller något sånt där. Och då ska jag få tillbaka mina pengar. Och då kan det pågå i månaden till få några pengar från sig. För vi har i våran tur inte fått pengarna från Finnair. Eller vi har inte fått det ännu. Och då är jag ju stenhård och säger så här. Jag har väl ingenting med Finnair att göra. Jag har köpt en biljett av dig och du har inte tillhandahållit någon flight. Då vill jag ha mina pengar på kontot nu, tack. Ja, vi kan inte göra det förrän vi har fått våra pengar. Ja, känner du igen den här problemställningen? Och de hävdar ju att de på något sätt kan göra det. För att egentligen är de bara någon typ av förmedling. Alltså det gäller ju att förstå om jag ens är kund i ett företag eller inte.
Ja, nej men absolut. Det här är ett jättevanligt problem. Och rent juridiskt så skulle jag säga att i de flesta fall så är de bara förmedlare. Så att de förmedlar en kontakt mellan dig och flygbolaget och avtalet sluts egentligen mellan dig och flygbolaget. Men det här det framgår inte riktigt, så att för dig som konsument så blir det jättesvårt att veta egentligen vem jag ska rikta mig mot här.
Mm.
Men jag skulle säga att i de allra flesta fall så är det faktiskt så att de bara har förmedlat detta och att din motpart egentligen då är flygbolaget. Sen inställda flygningar, där har man ju rätt enligt en EU-förordning att vända sig direkt till flygbolaget och kräva återbetalning. Det ska ju ske inom 7 bankdagar. Och det som hände när alla flygningar ställdes in här under pandemin till exempel var ju att konsumenter inte fick tillbaka sina pengar. Och där har man ju rätt att få tillbaka pengarna, det är inget snack. Däremot så är det inte helt klart om man har rätt att få en sån här kompensation för inställd flygning. Eller för försenat flyg. Men att få pengarna tillbaka, det är i alla fall helt klart.
Mm.
Man kan gissa att de reglerna kommer bli tydligare nu i fortsättningen med tanke på vad som har hänt.
Låt oss hänga kvar reklamationsfrågan. Det är så lätt att hoppa runt här annars.
Ja, ja men absolut.
Vad är det man do's and don'ts i reklamation? Hur ska man tänka?
Ja, men det viktigaste skulle jag säga. För att reklamera är en av dina viktigaste skyldigheter som konsument. Och det hänger ju samman med att företaget, säljaren, ska få en chans att rätta till det här om det är så att det är ett fel. Så därför har du en skyldighet att så snart som möjligt och allra helst då inom 2 månader, vilket är en gräns. Inom 2 månader så är alltid inom skälig tid som det kallas. Du ska reklamera inom skälig tid.
Mm.
Men då ska man påtala felet, som jag brukar säga, eller reklamera då. Säga helt enkelt att det finns ett fel. Det måste du göra så snart som du upptäcker felet.
Och då behöver jag egentligen, om man ska vara lite ordpolis, kan man säga, det räcker med att jag misstänker ett fel. Jag behöver inte, som konsument behöver jag inte veta allt. Det verkar inte som det funkar som det ska. Det räcker liksom.
Absolut, det räcker.
Ja.
Sen kan det vara så om företaget säger att nej, men det är inget fel. Nej, då måste du ju som konsument då försöka hitta något sätt att bevisa att det är ett fel. Filma när felet inträffar eller ta bilder eller så. Och höra av dig igen då och säga att jo, men det är ett fel här.
Mm.
Jag har en fråga som händer rätt ofta. Och jag tror att många upplever samma sak. En lite klurig fråga då kanske. Men det finns ju den här filmen, de här gamla filmerna Dödligt vapen. När Joe Pesci, som är en av skådisarna, sitter och snackar med Mel Gibson och Roger Glover där, heter han väl?
Nej, ja, jag tror inte. Danny Glover heter han inte.
Danny Glover heter han, precis. Så är det. Ja. Och då åker de och handlar på drive-thrun. Och man får fel grejer. Och man märker inte det förrän man kommer hem. När han myntar det här. They fuck you at the drive-thru. Så. Och häromdagen till exempel. Så jag tillbringar väldigt mycket tid på landet. Och vi har ganska långt till den lokala pizzerian. Jag och min son beställer pizza. Han är vegetarian. Och beställer sin vegetariska pizza. Och jag beställer min. Ja, vad det nu var. Han åker och hämtar pizzorna. Vi kommer hem, han öppnar locket och då jag har fått rätt pizza, men han har då som vegetarian fått en med bacon och salsiccia.
Det är den perfekta pizzan. Jag tror du skulle säga att det var ananasporn eller något sånt vedervärdigt.
Ja, men för honom,
men för honom är det dåligt förstås.
För honom är det totalt omöjligt liksom. Varvid han, och jag då sa, det här måste du sätta ner foten, får du säga till liksom. För han fick ju åka, sen åka en mil. Och så ringer han ju och säger, jag har fått fel pizza. Och så ringer han och berättar sitt ärende och så kommer han tillbaka till pizzerian och de säger så här: ja, nej men det vart fel, det vart fel i beställningen, men du kan behålla den där pizzan. Och han bara, ja, fast jag äter ju inte kött så att jag har inte så mycket nytta av den pizzan. Och så fick han i alla fall den rätta. Men då är ju frågan, här har ju han då suttit och åkt 2 mil extra, för det är ungefär en dryg mil till pizzerian, 2,5 mil extra. Vad skulle han kunna ha rätt till? Eller likadant till exempel om man åker till en drive-thru någonstans, hämtar mat, man kommer hem och sen är det helt fel.
Vad säger du, Oskar? The fuck you in the driveway.
Ja, nej, men man kan ju ha rätt till skadestånd om det är fel i varan. Och i det här fallet är pizzan en vara. Och skadestånd kan man få då för kostnader man har haft på grund av det här felet. Så att man skulle absolut kunna tänka sig att man får ersättning för bensinkostnaden helt enkelt. Att åka tillbaka och åka hem med rätt pizza. Onödiga resor som man har behövt göra på grund av felet. Sen kan man ju tänka sig att det kanske kommer en invändning då från pizzerian. Att du borde ha dubbelkollat innan du satte dig i bilen att det var rätt pizza till exempel. Ja. Sen är det alltid svårt att säga om det skulle få några konsekvenser för skadeståndets storlek. Men absolut, där kan man tänka sig att man kräver skadestånd.
Men vilken skyldighet har man att dubbelkolla? För det här har jag också åkt på. Att till exempel, jag som har hållit på fixat hemma, så har jag fått jag har ingen bil. Utan då tar man ju saker med leverans. IKEA då leverans. Och så har jag inte fått alla grejer. Och då får man ju den här, ja, det skulle du dubbelkollat när det kom. Och det är så här, ska du hålla kurs för mig om vad jag ska dubbelkolla? Hade ni gjort ditt jobb från början hade väl inte jag behövt dubbelkolla. Liksom. Vilken skyldighet har jag som konsument att vara någon extra polis åt företagare när de ska leverera sina varor?
Man har ingen jättestark skyldighet, du har ingen undersökningsplikt. Däremot så talar man i förarbetena om att man ska göra en ytlig granskning i alla fall. Och det är kanske rimligt att kräva. Mm. Sen exakt var den gränsen går. Och
öppna pizzakartongen kanske räknas som ytlig granskning då? Eller?
Kanske, ja.
Ja. Mm. Ja, du hör. Det där är inte så säkert att ni vinner den fighten, Mattias. Men det är inte som om någon går i domstol på en pizza heller. Man får ju aldrig veta riktigt.
Nej, men det hade väl kanske varit rimligt att sagt att nu får du kompensera, men nu vill ha ett tillgodokvitto här på 50 spänn eller på någonting. Det hade väl varit rimligt ändå att säga.
Ja, nästa pizza gratis. Eller vi bjuder på den här, eller?
Ja, sen kan jag ju tycka att de borde ha feeling nog gjort så i alla fall. Ja. Och då blir man ju mest trött och så känner man att då har vi väl slutat handla pizza där nu då, känner jag. Mm. Men ja, nej, men det här är ju intressant. För man har ju ändå köpt en vara. Man har köpt en hamburgare som ska vara på ett visst sätt. Man kommer hem och sen är den inte så. Då är det ju uppenbarligen i alla fall, ja, matstället i alla fall som har gjort fel.
Men jag tror ju att det vi är inne på här är också lite så här, att apropå att ha mod. Man kan ju reklamera saker utan att komma med liksom hela arga klagomålspaketet. Jag brukar alltid ringa eller gå in och säga så här, nu får du chans att göra en missnöjd kundnöjd här. Kolla här, det här är vad som har hänt mig. Och då blir de oftast ganska glada för att de tänker så här, men gud, då gör vi så här, eller det löser jag, eller det behöver du inte betala för. För att många har ändå lärt sig att kunder är väldigt dyra att skaffa. Det är betydligt billigare att underhålla en kund och låta dem vara kvar. Och gör man då det lilla extra när folk klagar, då blir de flesta människor ändå så nästan mer lojala kunder än vad de var innan. Det upplever jag i alla fall.
Mm, men då kanske man ska klaga på det sätt som du gör också. För man ofta så vinner man ingenting på att sätta taggarna utåt.
Skicka Oskar i första läget. Så här, jag går inte tillbaka till pizzerian. Mitt juridiska ombud kommer direkt med pizzakartongen. Och säger, nu vill jag filma när du öppnar den och deklarerar, ja, bacon.
Men nu ska inte jag skoja bort det ämnet. Nej. Men det ligger ju ändå där. Och jag tycker ofta så här att man kan köpa saker som kanske inte är så dyrt, eller man köper billiga strumpor eller vad det nu kan vara. Men lik förbaskat så har man ju faktiskt rätt att reklamera dem om de inte håller eller om de inte funkar. Och det tror jag många så här känner, jag orkar inte. Eller det känns inte värt det, eller det är pinsamt eller skämmigt eller sådär. Och likadant med maträtter, om du är på en restaurang och det kommer in någonting som inte känns så gott eller som är alldeles för salt.
Det händer ju hela tiden.
Man har ju faktiskt...
Folk sitter där och är missnöjda, så kommer en servitris och frågar, var det gott där? Ja, det var jättegott. Så bara, det är livrädda för att säga någonting, som om de ska bli utslängda för att de säger nej, det här var faktiskt inte gott. Vad säger du, är vi dåliga på att klaga, Oskar?
Ja, alltså jag tror att företag vill ju ha nöjda kunder. Och jag tror att mycket... kan företag också säkert tänka sig att lösa av goodwill om man så att säga klagar på rätt sätt. Men här är ju problemet också att man ska vara medveten om sina rättigheter, och sen ska man också veta lite när är det smart att verkligen stå fast vid någonting, och när ska man istället försöka anlägga perspektivet av att ni vill väl ha en nöjd kund. Det är väl det som är utmaningen som konsument, att på något sätt hitta en balans där.
Mm. Men du, nu har vi pratat om reklamation när någonting är fel, men det kan ju också vara att man bara har ångrat sig, eller att man, mattan vart inget snygg när jag la upp den hemma där som jag köpte på nätet. Vad gäller om man har genomfört en affär som konsument och inte känner sig att det där blev inte så jädra bra liksom?
Mm, här måste man skilja lite på hur man köpte varan. Köper du varan i en butik, då är det upp till butiken att avgöra om du ska få öppet köp eller inte.
Vad betyder öppet köp då? Vi ska vara lite så obajsade här.
Öppet köp betyder egentligen då att man har avtalat om en ångerrätt helt enkelt. Ja. Under vissa förutsättningar. Butiken själv får ju bestämma då om du till exempel måste ha kvar kvittot. Om du måste ha varan i originalförpackningen eller inte. Så det är upp till butiken att välja då reglerna eller villkoren för det här öppna köpet.
Så jag har ingen, där har jag ingen rätt. Jag kan inte komma och säga, jag var inte nöjd med mattan och sen så hänvisa till, annars kommer Oscar här. Jag behöver inte ha någon kvitto eller jag behöver inte ha någon förpackning eller jag vill inte ha något tillgodokort. Jag vill ha kontanter, annars skickar jag familjens jurist på det. Så det funkar inte.
Det funkar inte. Och det är ju en ganska vanlig missuppfattning att ångerrätten gäller även i butiker. Mm. Och så är det inte. Utan ångerrätten gäller vid distanshandel helt enkelt.
Okej, så distanshandel, det betyder alltså när jag går in på nätet eller när någon ringer mig, vad går gränsen för när någonting är distans då? Liksom?
Ja, distans är ju, lagen heter ju lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Och det innebär ju att det är alltså dels då näthandel, telefonförsäljning, eller om du ingår avtal utanför en näringsidkares fasta affärslokal. Och det kan vara på en gata till exempel, på ett torg.
Så man står i gaten på flygplanet och ska gå och så står det någon vid en liten pulfet och säger: "Hej mannen, händer det att du flyger ibland?" "Ja, jag är ju för fan på gate." Så ska de sälja något kreditkort eller något. Det är exempel på sånt. Då är jag utanför deras vanliga
butikslokal. Alltså om de brukar stå där.
Aha.
Så kan det vara så att du inte har ångerrätt. Så
okay.
Det där kan vara lite klurigt. Men det enklaste exemplet är ju näthandel.
Mm.
Då har man 14 dagars ångerrätt som huvudregel.
Och då behöver jag inte motivera på något sätt, utan det bara sägs så här: jag har ändrat mig. Jag behöver inte hitta på att rumpan var för stor eller färgen var fel, utan om de frågar, får jag fråga varför du vill byta det här, så kan jag säga, du får fråga men jag behöver inte svara. Här var den.
Och det är snarare bra att hålla isär, annars är det lätt att man halkar in på det här med mot reklamation då, att något skulle vara fel.
Ja.
För ångerrätten är helt, du behöver inte förklara varför och du behöver inte ha någon anledning annat än att du helt plötsligt inte längre ville ha varan helt enkelt.
Och gäller det allt jag köper på nätet?
Nej, inte allt. Det finns en del undantag. Och de här undantagen är, vissa är ganska klara och tydliga. Och andra har inte riktigt definierats ännu kan man säga genom praxis i domstol eller ARN. Exakt hur stora de här undantagen är. Men ett undantag är till exempel specialtillverkade varor.
Mm.
Så att om jag skulle beställa en t-shirt med tryck, Oscar är bäst. Och sen vill jag ångra den, då skulle inte det gå.
Just det,
det är
ganska tydligt då. Dessutom är det falsk marknadsföring, men det är en annan... Nej, jag sparar. Men okej, okay. Men var blir det lite på gränsfallet då? Hur är det till exempel med flygresor, konsertbiljetter, Bruce Springsteen kommer till Ullevi, jag köper dem?
Det har man inte ångerrätt för. Aktiviteter, fritidsbetonade aktiviteter på en bestämd dag har du inte ångerrätt för.
Mm.
Så att alla sådana typer av saker kan du alltså inte ångra. Sen så är det så att de här specialtillverkade varorna eller varor med personlig prägel... Vissa företag vill ju gärna få in just sin vara under de här undantagen. Till exempel så vissa möbeltillverkare kan vilja få in att bara för att du väljer ett tyg när du beställer på nätet så skulle du inte ha ångerrätt. Men så funkar det inte. Så länge som det är förvalda alternativ så har du alltid ångerrätt.
Okej, så väljer jag i rullmeny då räknas det fortfarande in, då kommer de inte undan med det?
Nej, och det spelar ingen roll om de tillverkar först efter din beställning eller om de har det i lager heller, utan du har fortfarande ångerrätt.
Och vad gäller då då? Kan jag bara säga, kom och hämta den, jag vill inte ha den, eller måste jag åka till Karusando och lämna den, eller liksom så här, hur går det till? För det är mycket nätköp och sådana saker här. Det är inte säkert man bara har varit nere och cykelhandlat på hörnet.
Nej, precis. Och när det gäller varor som skickas med posten så är ju huvudregeln att om du ångrar dig så ska du få tillbaka det du har betalat till företaget. Så har du betalat även frakten till företaget ska du få tillbaka frakten. Och sen så kan du få stå för returfrakten själv om de har informerat om det.
Mm-hmm. Om de inte har informerat om det, då behöver de stå för frakten.
Ja.
Är det så?
Ja.
Mm. Mm. Du, nu pratar vi om prylar här. Hur är det med abonnemang och såna där saker? Det är väl ofta, jag i alla fall känner att här är det snåret. Liksom. Vad har jag rätt och fel och bindningstider och grejer och sådana saker? Och där... Jag förstod inte riktigt den här prova på att egentligen vad ingick det här och vad det var.
Ja, men där har man också 14 dagars ångerrätt. Men när det gäller varor så är det 14 dagar som börjar löpa från det att du hämtade hem varan kan man säga. Hämtade ut den från posten eller fick den levererad till dig. Avtal, då är det istället dagen för avtalet. Då börjar de här 14 dagarna löpa.
Mm-hmm. Mm. Här har jag en liten lifehack som jag har haft väldigt nytta av. Och det är en regel som jag inte kan hänvisa till var den bor. Det kan du säkert göra, Oskar. Jag har alltid rätt att avsluta ett avtal i samma media som det skapades. Känner du igen det? Ja, alltså om de har ringt till mig och sagt, här har vi möjlighet för dig att köpa strumpor en gång i månaden för 49 kronor. Och sen så ringer jag tillbaka till dem ett år senare och säger så här, vet du vad, jag vill inte ha strumpor längre. Mm. Och så säger de så här, då får du logga in med bank-ID på vår hemsida. Och säger, nej, det behöver jag inte alls det. Du ringde till mig när vi slöt avtalet, betyder att jag kan ringa till dig när du säger upp talet. Jag behöver inte gå till någon annan. Om det går bra och på mail, binda sig, går det bra på mail och säga upp också. Eller vad det nu är. Det går att använda samma kanal. Jag behöver inte alls tacka ja till era krångliga rutiner om att skicka in med fotokopia av passet och grejer. För det behövde vi inte när vi bildade avtalet. Liksom.
Nej, och där finns det absolut praxis på att det är oskäligt att kräva formkrav för om du ska till exempel säga upp ett avtal. Absolut.
Mm. Det har jag haft massa nytta av. Så jag alltid hävda med bestämd röst. Nej, gick det bra att ringa när du ringde, går det bra när jag ringer också.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Och du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Det är säkert någon stark
nej,
figur.
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här, ja, Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu är det ju hantverkarsommarnas hantverkarsommar. Har du några extra råd till den som är eller kanske på väg in i eller man vet aldrig vad man råkar ut för konflikt med bygga hemmagänget?
Precis, och då tänker jag främst det här med förskott, för det kommer jag ihåg när jag gjorde plus att det var mycket frågor kring ska jag betala förskott till min hantverkare?
Mm.
Vad säger du om det, Oskar?
Ja, alltså för att svara på den första frågan så kan man säga att det finns absolut några saker som man alltid ska försöka ha i bakhuvudet. För det är ju en riktig byggboom och renoveringsboom som pågår nu. När det gäller förskott så är ju liksom rådet från alla jurister, konsumentvägledare är ju alltid betala aldrig i förskott. Sen i praktiken, i det praktiska livet så kan det vara svårt ibland att hitta hantverkare som köper det. För de kan behöva köpa in material och de kan behöva vilja ha förskott för att börja.
Men vänta, bara kolla med dig. Ärligt talat, är det ett legitimt skäl? För inte står väl hantverkaren på Bauhaus och hasplar upp några hundralappar? Det har ju han ju ett konto på med 30 dagar, minst kanske 60-90 dagar i alla fall. Det är argumentet att jag behöver de pengarna för att beställa varor, det är väl ren bullshit, eller?
Man kan ha med sig huvudregeln i alla fall om att om du kan betala aldrig i förskott, för huvudregeln enligt konsumenttjänstlagen som då blir tillämplig är att man egentligen ska betala när tjänsten är avslutad. Sen kan det ju väldigt vanligt att man betalar vid olika etapper när olika delar är avslutade och det är ju fine. Men hela tanken egentligen är att den rätt du har, om det visar sig att det är fel i tjänsten, så kan du ha rätt att hålla inne betalning. Det är det enklaste språket så att säga som en företagare förstår, att du betalar inte. Det sätter en otrolig press och det är också tänkt att vara ett påtryckningsmedel.
För då är incitamentet att komma överens blir större från företaget, för annars varje dag de inte får betalt behöver de ju så att säga, låna ut de pengarna till någon annan.
Exakt.
Men om jag har redan fått betalt, då är det inte så viktigt att svara i telefon när du ringer. Liksom.
Nej, och det märker man i tvister en stor skillnad också hur konsumenterna har upplevt det. Att har de betalat så kan det vara så att det är omöjligt att få tag på hantverkarna. Har de däremot inte betalat, ja, då finns det ett intresse av att försöka hitta en lösning framåt. Så att det tipset står sig absolut, betala inte i förskott. Sen kan det finnas tillfällen då det inte går helt enkelt. Att man, vill man ha tjänsten gjord så får man... Man accepterar kanske visst förskottsbetalning. Men det är absolut ett jättebra tips. Betala aldrig i förskott.
Mm, åtminstone definitivt inte hela.
Jo, men sen vill jag också lägga till, för att hantverkare ibland med all rätt, men ibland faktiskt inte med all rätt, så får de ju en hel del skit av oss konsumenter. Därför att ja, men så här, man hör väl superofta historier om hantverkare som har dragit eller som inte gjort rätt eller byggt fel eller såna här saker. Men jag har också upplevt så sent som bara för någon månad sedan själv på mitt landställe där jag hade anlitat en målarfirma, och i anbudet som jag fick av dem så stod det att de skulle putsa, tvätta, ja, men allt vad det nu var, borsta, skrapa, och sen så skulle det målas två gånger. Och sen så såg jag att de bara målade en gång. Och så fick jag en faktura som jag då, eller jag hann inte få, jag fick ett förslag på mejlen. Och då kände jag mig lite sur, för att det stod ju faktiskt i anbudet att de skulle måla två gånger. Vilket jag då klagade på. Men då fick jag tillbaka att min färg satt så pass hårt som den gjorde. De skrapade ordentligt, men färgen satt kvar, den gamla, så pass bra. Så att de behövde bara måla en gång, men att garantin... Att de tar ansvar för att jag har ett säkert underlag. Alltså mycket kan ju vara okunskap också. Alltså man läser, man blir liksom så här, som konsument så blir man så här. Det har stått att han ska måla två gånger, då ska de också måla två gånger. Medan det inte hade blivit bättre. Utan när man inte är så insatt och kan. För det är ofta därför kan man bygga, och är man, då bygger man väl själv. Men just när man anlitar folk så tror jag också det är viktigt att man förstår. Att man diskuterar med hantverkaren innan. Vad betyder det här egentligen och hur kommer ni att göra? Så att man får en förståelse för det här. Och jag kan ju tycka att min målare borde ha informerat mig om och sagt att gud, den här väggen var ju mycket bättre än vad vi hade befarat. Så den här kommer jag bara måla en gång. Då hade jag ju liksom någonstans köpt det eftersom det var ett fast pris. Men nu istället vart jag irriterad och sen vart de irriterade på mig. Och sen så, så räddes det ut och vi förstod varandra. Men jag tror det är också viktigt att vi som konsumenter verkligen tar reda på vad det som gäller och försöker sig sätta in i hantverkarens jobb och vad det innebär.
Vad säger du, Oskar, när du hör detta? Är det en igenkännlig historia eller?
Ja, nej, men det kan man väl säga att en del tvister handlar ju om kanske för höga förväntningar. Där man kan tycka att här hade det varit bra att försöka få en bild som konsument. Vad är det jag kan förvänta mig av det här? Hur kommer det bli? Hur kommer resultatet bli? Där man kanske tror att det ska bli helt perfekt. Och i själva verket så du ska få ett fackmässigt utfört arbete. Men det är inte samma sak som att det ska vara helt totalt perfekt. Så att felaktiga förväntningar som man går in med, eller för höga förväntningar, kan vara en sak som leder till tvister. Sen är det så att näringsidkaren är ju den som är fackman, den som har koll. De har en skyldighet att samråda med dig som konsument. Så att egentligen så är ju tanken att de ska då upplysa om sådana här saker och förklara då att nu kommer vi göra så här. Och dyker upp någonting så ska de fråga, vill du att vi gör så här eller vill du att vi gör så här till exempel. Så de hade kunnat fråga dig då, vill du att vi målar två gånger ändå eller vill du att vi bara målar en gång? Det räcker med en gång.
Men
till
hur gör man detta enklast då? Om man nu har hantverkare hemma så säger man, varannan dag 15.00 har vi ett litet byggmöte. Och då trycker jag på räck på telefonen och spelar in, så går vi igenom. Hur går det för oss? Vad är det för frågor? Vad är det för beslut att fatta? Så kan ni lyssna på efteråt, jag kan lyssna på efteråt. Så var det inte oklart om det skulle vara på insidan eller utsidan listan skulle sitta. Eller känner man, är det skitnödigt att göra så? Folk skulle tänka, vad håller han på med? Liksom, är det någon...
Nej, det låter ju som en jättebra idé. Men jag tror ett problem kan vara att man nog känner att man som beställare kanske stör med mycket frågor. Eller att man vill ha mycket avtalat, man vill ha mycket skrivet och så. Man kan känna att särskilt nu lite när det är... Alla vill bygga, alla vill renovera. Då kanske det är lätt att man känner att man är en jobbig kund om man är för mån om sånt här. Men det är ju väldigt viktigt, så att absolut, att ha regelbundna byggmöten och försöka liksom få reda på så mycket information som möjligt tror jag är bra för alla.
Om du skulle ta in en hantverkare själv Och hade du valt, hade du tagit på löpande räkning eller hade du tagit ett fast pris?
Jag hade tagit fast pris.
För då skulle hantverkaren säga så här, ja men då måste jag safta på, för jag vet ju inte hur det ser ut när vi har drivit det där badrummet. Det kommer ta 1000 timmar.
Och det här kan
1000 timmar, ja men det kommer inte, men du vet, ska du ha fast pris då får det, för jag vet ju inte.
Ja, nej, men här kan man väl säga lite att är en hantverkare som du har haft en långvarig relation med, och ni har byggt saker tidigare och sådär, och du känner förtroende, då är nog löpande räkning bra, det blir ofta billigare. För precis som du säger, fast pris, då måste hantverkaren ta höjd för alla eventualiteter och då är risken att det blir dyrare. Men ett problem är att löpande räkning, då skyddas du som konsument bara av att priset ska vara skäligt. Alltså timpriset ska vara skäligt och den nedlagda arbetstiden ska vara skälig. Men det är ett ganska dåligt skydd, därför att det kan vara så att det helt plötsligt blir dubbelt så dyrt mot vad du trodde. Men så länge det finns en förklaring till det och så länge arbetstiden inte är oskärligt lång och så länge timpriset inte är oskärligt dyrt, så kan det bli en väldigt obehaglig överraskning om man kör löpande räkning.
Du blir glad om du ska representera någon och det finns ett fast pris i botten, då tänker du att då har vi bättre förutsättningar än om det här är en affär på löpande räkning.
Det blir mycket, mycket lättare. Löpande räkning är svårt.
Mm. Ja, men det är ett bra tips.
Ja, spännande. Vi har lärt oss nya saker hela tiden.
Mm, verkligen. Mm. Ja, och sen är det väl också så att ibland kan man känna att det är en ojämn kamp just nu om man ska ha tag på en hantverkare som de här somrarna har varit just nu. Så att man känner sig lite i underläge från start, och det här är väl inte hantverkarna dummare än att de förstår att de har fullt upp i alla fall. Det är väl knappt möjligt nu när vi har kommit mitt i juli här och lite till att få tag på, om man nu får för sig att måla huset. Det kommer ju säkert inte att gå förrän nästa år. Mm. Så.
Mm. Ja, men så är det ju. Men jag tror att en hantverkare gör sämre jobb för att det är lång kölista på kunder. Det är väl ganska cyniskt. Det tror jag att de flesta jag träffar är tvärtom. De vill ju ge sig inte förrän det blir bra. Liksom.
Ja, men jag menar att de kan ställa rätt mycket krav och kan ta ganska bra betalt. Och det är bara att titta på virkespriserna nu. Som jag tror trallvirka har ökat med typ 70% sen förra året. Mm. Vilket är ju liksom... Så där kan man ju fundera då på... Att man kanske ska vara, för så gjorde jag med just den här målningen nu eftersom corona kom förra året, och då var det verkligen så här att vi vet inte om vi hinner, men vi ska försöka få in det innan sommaren är slut. Men då sa jag istället att, men vet du vad, låt mig få bli nummer ett nästa år istället. Mm. För att man då inte ville ha hantverkare gå under semestern eller vad det nu kan vara. Så att man kan ju också fundera på hur nödvändigt det är att vi får det just gjort nu. Eller att man kanske då kan sitta in lite bättre förhandlingssits om man säger att okej, vi gör det här nästa år. Nu är det väl just målning som är väderberoende och årstidsberoende. Men det kan man ju överväga i alla fall för att hamna i en kanske lite bättre förhandlingssituation med just hantverkaren.
Jag ska avsluta från min del med ett tips eller en varning när det gäller hantverkare. Det vet inte om du känner igen detta, Oskar, men man tänker så här, nu tar jag referenser och de andra var nöjda och de har lagt om 12 tak för, de kan de här grejerna. Och sen så när det blir problem så tänker man, fan, kunde det bli problem? Alla var så nöjda, och då visade sig att jag har inte haft den firma jag trodde jag hade, utan de hade så mycket att göra. Så de har lämnat vidare jobbet till några andra som de använder ibland. Mm. Men då när de använder dem ibland hade inte heller tid. Så de i sin tur har tagit några som de aldrig använt tidigare. Och så vips så står jag där med helt andra hantverkare än de som jag egentligen tog referens på från början. Mm. Att det liksom är ju klurigt och kvalitetssäkra. Jag har faktiskt till mig själv varit med om att det har hört av sig liksom byggledare och frågat, är gubbarna där idag? Så frågar du mig det? Det är väl jag som ska fråga dig det? Liksom. Mm. Men då är det ju för att det är någon annan firma som är någon annan firma som är någon annan firma. Mm. Liksom.
Och det där kan man ju avtala om. Det kan väl bli sammanfattande tips om något man ska tänka på förutom det här med att inte betala i förskott. Så är det att ha skriftligt avtal där man försöker att avtala om så mycket som möjligt. Och skriva så tydligt som möjligt vad det är som ska göras. Och till exempel då att vilken entreprenör eller underentreprenör är som ska göra det här. Det kan man ju komma överens om att ni får inte lämna bort det här till någon annan. Mm. Och då kanske det påverkar tidsplanen. Eller så får ni det, men då är det till den här eller den här underentreprenören. Annars är det viktigast att avtala om start- och sluttid. Så att det är tydligt definierat. När ska ni påbörja arbetet och när ska det vara klart?
Och någon tydlig påföljd på om det blir förseningar. Då, så att det inte är så här, ja, det står det här. Men det finns ingen paragraf som säger vad som händer om det inte är klart i tid. Liksom.
Nej, där kan man ju avtala om ett vite. Det är inte alla, det kan vara svårt att göra om man är lite underlägsen i avtalet och man vet att det står, de har andra kunder på kö. Då kan det kanske vara svårt att få igenom ett vite. Men annars så är det också en bra idé att för varje vecka som det här är försenat så utgår ett vite.
Ja, nice. Hörrni, vi har lärt oss massor tycker jag.
Ja, mycket bra tips. Mm. Jag tänker så här, att också om ni har några erfarenheter, ni lyssnare, kring just de här frågorna, så får ni jättegärna skicka ett mail till oss på charlieochmattias@gmail.com, så ska vi göra vårt bästa på att svara på det. Eventuellt så kanske vi kan locka till oss Oscar som kan ge lite svar, eller vi kanske kan lösa det på något sätt. Men det här är jätteintressant att höra era historier kring reklamation.
Ja, jättespännande.
Och liksom sånt där som ni har varit med om, och framförallt inte de här annorlunda grejerna, if you're fuck you at the drive-thru, eller vad det nu kan vara för någonting, så tycker vi det är jättekul och spännande att höra, och så kanske vi kan flörta med Oscar att komma tillbaka.
Så jag vet liksom, det är lätt att vara efterklok program. Vad skulle jag ha gjort?
Ja, men absolut.
Ja, case study. Ja, men vad kul. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket.
Otroligt spännande.
Ja, mycket.
Och vi hörs igen nästa vecka, partner.
Ja, om en vecka kör vi igen.
Ja, det här avsnittet går inte att reklamera.
Nej, det gör det inte.
Nej, det är slut.
Bra. Ja, hej.
Podplay.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.